Nåd vare med er och frid
från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikan idag är över Andra Korintherbrevets 8 kapitel, verserna 1-9, dagens episteltext. Låt oss inleda med bön. Herre Jesus Kristus, vi kommer in för dig. Du som var rik men blev fattig för vår skull. Herre, öppna våra hjärtan genom den helige Ande. Herre, låt oss se vår synd. Men låt oss se din nåd ännu klarare. Herre, låt oss se vår fattigdom. Men framför allt, låt oss få se den rikedom som du har vunnit åt oss. Genom ditt lidande, din död och din uppståndelse. Hjälp oss att inte sätta vårt hopp till det som förgår, som är tillfälligt och flyktigt, utan till dig, du allena som består evigheternas evighet. Amen. Temat för den här predikan är förgängliga och oförgängliga skatter. Idag vill jag inleda med att framföra hälsningar till er alla från kära bröder och systrar i vår gemenskap runt om i världen. Förra veckoslutet, jag är från onsdag till onsdag, var jag borta en hel vecka, var jag i Zambia. Och där var jag på ett kelkmöte, ett möte för kyrkor som står i vår gemenskap. Och dit hade ett 100-tal kyrkoledare från ett 30-tal länder samlats. Och där fanns representanter från Europa, från Amerika, från Asien och Australien. Men framförallt där fanns många representanter från de afrikanska kyrkorna. Och många av de afrikanska kyrkorna som var där hade blivit grundade genom missionärers arbete från Europa, Skandinavien och USA. Missionärer som hade sänts ut hade lagt grunden för de här kyrkorna. Och det lyfter de också fram. Men de här kyrkorna hade vuxit sig starka och självständiga till bekännelsetrogna kyrkor och hade varit med i gemenskapen. På söndagen så delade vi upp oss i fyra grupper och besökte olika församlingar som tillhörde den zambiska kyrkan, lutherska kyrkan, där i Lusaka-området. Vi firade gudstjänst tillsammans med människor. De sjöng på sitt språk. De hade kultur och en bakgrund som var annorlunda än vår. Men ändå var det inte främmande, utan det var en bekant trosbekännelse som vi läste. Vi läste bekanta bibelställen. Vi talade och sjöng om samma Jesus som vi har här. Och i körsångerna, de vackra körsångerna, prisades Gud. På samma sätt som vi brukar göra här. Och jag tror att det aldrig tidigare har blivit så klart för mig att vi faktiskt är en världsvid gemenskap. Där jag satt i en kyrkolokal i Zambia. Vi har faktiskt trossyskon över hela världen. Och efter den här gudstjänsten så besökte vi seminariet, pastorseminariet. Och där framträdde en grupp ungdomar där de tackade framförallt för att missionärerna från Wales hade stannat till där när de kom på 1949. Och de valde just det området att stanna till på för att starta verksamheten där. Och där hade evangeliet slått rot och fått mycket frukt. Och den här videon från deras framträdande, deras talkör, går att hitta på Facebook-sida, vår församlings Facebook-sida. Man slipper också in via hemsidan dit. Och för mig var det här väldigt rörande att se. Se att ungdomar tackar Gud för att de har fått evangeliet till sig. För oss är kristendomen på något vis självklar. den har funnits här i 1000 år. Vi har kanske aldrig tänkt på hur du skulle ha varit här om inte kristendomen hade kommit hit. Men det är långt ifrån självklart att kristendomen stannar och är kvar på ett område i all evighet. Man brukar tala om att 100 år så drar det vidare. Kristendomen kommer och stannar i 100 år, sen drar den vidare. Så är det på många orter. Men här har vi fått ha evangeliet i 1000 år som har blivit predikat till syndernas förlåtelse. Men någon har kommit hit med evangeliet till oss. Någon har predikat Kristus för oss. Någon har offrat sin tid, sina krafter och resurser för att vi ska få höra om Jesus. Och egentligen är det här som Paulus talar om i dagens text. Han talar inte främst om pengar. Inte bara om insamlingen till det heliga i Jerusalem. Utan han talar om evangeliets kraft. Att det kan förändra hjärtan. Så att omsorgen och kärleken till trossyskonen blir konkret. Den blir verklig. När Kristus har förändrat våra hjärtan. Och när Kristus har älskat oss först. I texten så nämner Paulus Makedonien. Och när kom Paulus dit? Det var andra missionsresan. Där det var i Jerusalem. Det hade tidigare varit. På första resan hade de besökt Cypern och sen församlingarna i mindre Asien i dagens Turkiet. Sen hade de rest tillbaka samma väg ner till Cypern för att igen träffa samma församlingar för att bygga upp dem. Några år senare hade de besökt det apostlamötet i Jerusalem. Och efter att de hade tagit det beslut som de hade gjort, så säger Paulus till Barnabas: låt oss resa tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Och det här var syftet med den andra missionsresan. Och vi känner till Pauli missionsstrategi. Han ville inte bara vinna människor för Kristus, utan han ville också bygga upp församlingar. Och han besökte storstäderna först och främst. Han undervisade, han stärkte de troende, han insatte äldste och han uppmuntrade dem att fortsätta arbete. Och sen reste han tillbaka för att besöka dem på nytt. Och så hade han tänkt fortsätta jobba i mindre Asien. Men Herren hade andra planer. Han beskriver hur dörrar stängdes på olika sätt där i Asien, i Turkiet. Och en natt när det var i Troas, väldigt nära Grekland, så hade han en dröm där en makedonisk man talade till honom och bad honom komma över till Makedonien och hjälpa dem. På det viset så förde Paulus för första gången själv evangeliet till Europa. Och då grundades församlingen i Filippi, i Thessalonike och i Berea. Men de här församlingarna föddes under väldigt hårt motstånd. De hade väldigt stor fattigdom. Och ändå är det just de här församlingarna där han tillbringar väldigt kort tid. Hade väldigt lite möjlighet att bygga upp, som han senare använder som föredöme. När han pratar, skriver till det stora och mäktiga i Korint. Dessutom så hade inte missionen kommit till Korint om inte Paulus hade haft den här drömmen i Troas. Om inte det hade blivit förföljd hårt i Makedonien. Och om inte Aten hade avvisat dem så hårt som de gjorde. Han skriver till korinterna i första brevet. Så säger han att svag, rädd och mycket oroliga kommer till er. Den här stora aposteln Paulus kom inte som en hjälte. Utan han kom väldigt nedbruten och svag. Han var nedslagen när han kom till Korint. Men där i Korinth så gav Gud Paulus och hans medarbetare en trygg hamn att vila i. Där fick han träffa redan Kristus troende människor. Han träffade Aquila och Priscilla som nyligen har flyttat dit från Rom. De hade samma yrke som Paulus. De var tältmakare. Och därför bodde de och arbetade tillsammans med dem, skriver han i apostelgärningarna. Det betyder att Paulus under den tid som han var där försörjde sig själv medan han bedrev missionen i Korinth. Och i sina brev så återkommer han till det här. Det här är viktigt för Paulus att påpeka det åt rika och stolta korinterna. Att under de 1,5 åren som han stannade där så låg han ingen till last. Den här församlingen i Korinth hade fått mycket mera än andra församlingar. Speciellt än de fattiga församlingarna i Makedonien. De hade fått mera undervisning. De fått mera andliga gåvor. De borde ha varit en glänsande kärna bland de församlingar som Paulus hade grundat. Men när vi läser breven till korinterna så kan vi se att det var kanske bland de mest omogna. Kanske de mest problematiska av alla församlingarna. Och kontrasten blir väldigt tydliga. Det finns två sorters rikedomar. Korinterna var rik. Korinth var en blomstrande handelsstad. Där två hamnar och handel mellan öst och väst gick genom dem. Där fanns pengar, affärer och välstånd. Det fanns ett uttryck om att leva som en korint. Det var som att leva i Vegas. Och även andligt sett så hade korinterna blivit välsignade rikligt. De hade fått mycket. Paulus säger i honom han är blivit rika på allt. Och i vår text så säger han är överflödare i allt. I tro, i tal, i kunskap, i nit och i kärlek. De hade jättemycket. De hade fått rik undervisning. De hade många andliga gåvor. De hade kunskaper och stora resurser. Men de hade också stora problem. De hade stoltheten. De hade partibildningar. De hade andlig självsäkerhet. Världsligheten drog i dem. Och det fanns splittringar i församlingen. Det hade mycket, men det hade också svårt att använda det på ett kristet sätt. Makedonerna däremot hade nästan ingenting. Paulus talar om deras djupa fattigdom och deras svåra prövningar. Ändå säger han att deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De var väldigt fattiga och betydelselösa i världens ögon. Men de var rika genom evangeliet. På många sätt så påminner vi mera om korinterna än makedonerna idag. Här i Finland lever vi inte i djup fattigdom. Vi lever inte under svår förföljelse. Utan tvärtom. Vi hör faktiskt till de rikaste människorna som någonsin har levt på vår jord. Ändå är det märkligt hur lätt vi blir missnöjda. Vi vill alltid ha lite mer, lite större, lite tryggare, lite bekvämare. Vi brukar säga att Jesus är vår största skatt. Men när allt går bra så avslöjar våra samtal vad som rör sig i våra hjärtan. Vi oroas många gånger mer över ekonomin än över våra andliga liv. Man kan säga att vi följer bankkonton noggrannare än våra biblar. Och vi gläder oss många gånger mer över ekonomiska framgångar och lycka här än över att våra synder är förlåtna. Vi säger att vår Gud är trygghet, vår trygghet när allt går väl. Men sen när vi märker att ekonomin går ner, så ser vi att vi också hoppas på annat. Vi har fortfarande våra fördärvade naturer kvar, så som de hade både i Korint och i Makedonien. Och det är inte pengarna i första hand som är vårt stora problem, utan det är hjärtat. Det vill ha, det får aldrig nog, det blir aldrig mätt. Det är själviskt. Jesus säger, där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Ofta blir vi avslöjade. Vi älskar Guds gåvor egentligen mera än vi älskar Gud själv. Vi sätter vårt lit mera till det ekonomiska systemet än till Herren. Men Paulus pekar inte på människor idag, på korinterna eller på det där i uppe i Makedonien. Paulus pekar på Kristus. Han pekar fram mot honom. Han skambelägger inte korinterna. Han säger inte att de ska vara med som makedonerna. De var inte heller fullkomliga, trots att de var givmilda och älskade högt. Istället säger han, ni känner vår Herre Jesu Kristi nåd. Ni känner vår Herre Jesu Kristi nåd. Så flyttas fokus bort från Makedonien, bort från Korint, ja, även bort från oss själva. Vi får se på Kristus. När vi tillhör Jesus så vet vi att han är nära. Han kan komma tillbaka idag. Och allt blir förändrat i ett ögonblick. Alla våra jordiska bekymmer, alla våra drömmar, förhoppningar, det betyder ingenting då mera i den stunden. Och då är vi hemma. Och redan tanken på det, att han kan komma när som helst, kan få våra bekymmer att byta lite perspektiv. Och det är här som texten når sin höjdpunkt. För Paulus argumenterar inte med korinterna, varken hur de lever eller hur de handlar. Inte heller använder han makedonernas stora uppoffringar som ett argument. Utan enda argumentet, enda saken som Paulus lyfter fram är Kristi nåd. När Paulus vill tala om givande, så säger han inte att se på andra hur mycket de ger, utan han säger se på Jesus. Han var rik men blev fattig. Ja, Jesus var rik. Han ägde himmelens härlighet. Han levde i evighet hos Fadern. Änglarna tillbad honom. All makt, all ära, all härlighet tillhörde honom. Han behövde ingenting. Han saknade ingenting. Men Paulus säger, han som var rik blev fattig för er skull. Han avstod sin himmelska härlighet, som Paulus beskriver det i Filipperbrevet. Han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Han som uppehåller hela universum bars i sin moders armar. Han som äger allt i himmel och jord, han fick låna en krubba, en åsnas krubba. Han som äger hela världen, han hade ingenstans att vila sitt huvud. Han som en dag ska döma världen, stod själv anklagad inför en jordisk domare. En korrupt jordisk domare. Han som är livets herre lät sig bindas, hånas, slås och korsfästas. Det här är Kristi fattigdom och förnedring. Han blev inte fattig därför att han hade gjort fel eller förlorat något. Han blev fattig därför att du och jag var fattig. Han gav sig själv till oss. Han gav sig själv. Till sist ledde Paulus oss till Golgata. Där är Guds son fastspikad på ett kors. Naken, föraktad, såren och övergiven. Fattig för vår skull. Där bar han världens synd. Där bär han vår själviskhet, vår girighet. Vår kärlek till jordiska skatter. Där har han all vår otro och vår skuld. Där läggs allt på honom. Vi här i Norden brukar ofta tänka på synd och skuld tillsammans. Vi har brutit mot Guds bud. Vi står skyldiga inför den heliga domaren. Vi har skuld inför honom. Vi förtjänar domen och straffet. Och det är sant. Men Bibeln talar också om något annat. Efter syndafallet så gömde Adam och Eva sig. Därför de var skyldiga. Men inte bara för de var skyldiga. Utan de skämdes. De hade förlorat den ära och renhet som de hade fått genom skapelsen av Gud. De försökte gömma sig för Gud och för varandra. Och egentligen har ingenting förändrats. Vi bär alla på sånt som vi skäms för. Saker vi önskar vara ogjorda. Ord vi önskar vore osagda. Tankar vi inte vill att någon ska känna till. Vi bär på misslyckanden, svek och hemliga synder. Och synden gör oss inte bara skyldiga inför Gud. Utan det gör också oss också skamsna. Vi skäms inför Gud. Och det är då vi får se på Jesus igen. På korset så bar han inte bara vår skuld. Utan där uthärdade han också skammen för oss. Den romerska världen, det var korsfästelsen inte bara ett sätt att döda människor. Utan det var ett sätt att förnedra dem, tortera dem och skämma ut dem. Den dömde kläddes av. Den hånades, spottades på, gjorde svag genom gisselslag. Men ändå så stark så att den kunde leva. Gjordes till åtlöje inför alla. Det här var det mest skamliga sättet man kunde tänka sig att dö på. Och ändå gick Jesus dit frivilligt. Hebreerbrevet säger att för den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Han tog vår plats. Han tog vår skuld. Han tog vår skam. Han tog den synd som vi skäms över att ens nämnas. Han tog den synd som anklagar oss när vi ligger vakna om natten. Allt lade Gud på honom. Och där på korset så betalar han för allt. Fullständigt för allt. Och genom hans fattigdom har vi blivit rika. Vår skuld är avskriven. Och hela vår skam är borta. I Kristus behöver vi inte längre gömma oss. Vi behöver inte längre försöka bevisa vårt värde. I Kristus behöver vi inte längre bygga vår identitet på pengar, framgång, status eller på människors uppskattning. I Kristus är vi redan älskade. Är vi redan förlåtna? Är vi redan Guds barn? är er arvingar till det eviga livet i himlen. Vi har fått en skatt som varken döden, djävulen eller graven kan ta ifrån oss. Vi har fått Kristus. Och den som har Kristus har allt. Och det är därför makedonerna. Det är därför makedonerna, de skamfulla makedonerna, som var så mycket mindre än korinterna, kunde ge. I Kristus hade de fått ära. I Kristus hade de fått upphöjelse. I Kristus hade de fått en identitet, en tillhörighet. Kristus hade blivit förnyade. De gav inte därför att de hade så mycket. Plötsligt hade de blivit rika. Nej, de gav därför att de redan hade fått allt med Kristus. De gav inte för att vinna Guds kärlek. Nej, de gav därför att de redan hade fått Guds kärlek. De gav inte för att förtjäna himlen. Nej, de gav därför att himlen var deras redan. Och det är därför Paulus lyfter fram dem som ett exempel. Inte för att de presterade så mycket. Inte för att Guds nåd hade fått bära en sådan frukt i deras liv. Den hade förändrat deras hjärtan. De gav sig själva för evangeliet. Så när Paulus vill lära korinterna om givande, så talar han egentligen inte om pengar. Han talar om Jesus. När han vill öppna deras händer och deras plånböcker, så öppnar han först deras ögon, deras hjärtans ögon. Han vill att de ska se Kristus. Han vill att de ska se han som var rik. Rikare än alla kungar. Rikare än alla jordiska riken. Han som ägde allt i himlen och på jorden. Han blev fattig. För din skull. För att ge dig sin rättfärdighet. För att ta bort din och min skuld och synd för alltid. För att göra dig och mig till Guds barn. För att ge dig och mig ett arv som aldrig förgår. Kristus är din rikedom. Kristus är den enda skatten som består. Allt vi äger är gåvor från Gud. Alla våra egendomar, alla pengar är skänkta av honom. Men den största skatten han har gett oss är inte de egendomar vi har. Utan det är hans egen son Jesus Kristus som han utgav på korset. Det är vår största skatt. Och den som har Kristus, han har allt. Och när vår hjärtan finner den trösten, när vår hjärtan hittar vila hos honom, så sker det som skedde hos makedonierna. När vi äger det största så betyder ingenting annat något. Allt annat får en sekundär, en mindre betydelse. Då flyter kärleken fram. Då växer tjänstvilligheten. Då blir givande en glädje. Inte därför att vi måste. Utan därför att vi överflödar i allt. Vi har överflöd på allt när vi har fått Kristus. Och den som har Kristus, han är tillsammans med honom rikare än hela världen. Både nu och i all evighet. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du som var rik blev fattig för vår skull. Tack för att du övergav dig själv på, utgav dig själv på korset för oss. Och öppna himlens alla rikedomar för oss syndare. Bevara oss från att sätta vårt hopp till jordiska skatter. Låt våra hjärtan vila i dig som är vår verkliga skatt. Fyll oss med tacksamhet över evangeliet. Låt den här tacksamheten bära frukt i kärlek, i tjänst och i omsorg om varandra. Håll oss fasta i tron tills den dag då vi får se dig ansikte mot ansikte. och ta emot det arv som du har vunnit åt oss när vi är hemma i himlen. I Jesu namn, amen.